Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger. Hej Ola Larsmo.
Hej Henrik Arnstad.
Hur står det till med dig idag?
Jo, det är faktiskt en vacker förvårsdag här i Stockholm, så det är svårt att inte bli lite upplyft.
Eller hur? Solen skiner. Det finns dock ett annat mörker idag. När vi spelar in det här så kom rapporterna från Amnesty International om tillstånd för demokratin i världen. Och skriver Amnesty International att under 2014 så inskränktes yttrandefriheten godtyckligt i 119 länder i världen. Och det är ju väldigt många länder.
Det är den stora flertalet i så fall.
Ja. Och temat för dagen kommer då bli det brännhet aktuella yttrandefrihet. Yttrandefrihetens moderna historia. Och det här är ju speciellt för dig, för du är ju dessutom ordförande i Svenska PEN, eller hur?
Ja, och PEN har ju sett den här utvecklingen som Amnesty talar om i sin rapport mycket tydligt nu komma i många år. Alltså under de år som jag har varit ordförande, jag började 2009, så har varje år varit ett sorgens år. Alltså varje år så har vi sett hur yttrandefriheten har inskränkts, och intressant nog med väldigt olika ideologiska förtecken. Alltså det kan vara knarksyndikat i Mexiko, det kan vara Putin som spärrar in Pussy Riot, det kan vara Turkiet som leder ligan i att spärra in journalister och så vidare. Så tendensen är enhetlig, ursäkterna väldigt olika.
Om vi börjar med yttrandefrihet, hur ska man liksom se på yttrandefrihet ur ett historieteoretiskt eller ett forskarperspektiv, ett akademiskt perspektiv? Och då har vi då den grundläggande teorin bakom demokrati, nämligen att vad är demokrati? Det är då att samhället tillåts att kommunicera eller ska kommunicera på lika villkor med staten. Till exempel då man kan gå och rösta vart fjärde år, eller man kan grunda föreningar, eller man kan köra igång olika demokratiska projekt. Hela samhället ska vara inkluderat i kommunikationen med staten. Och det handlar alltså om kommunikation, och ingenting blir då mer konkret i kommunikation med staten än just yttrandefrihet, nämligen att alla medborgare ska ha rätt att yttra sig och även då göra detta på en offentlig arena. Det här är någonting som till stor del är en del av moderniteten. Det vill säga 1700-1800-talet kommer här igång på riktigt allvar. Men vi ser ändå att det här är en väldigt, väldigt gammal tanke. Eller hur? Du har ett gammalt citat här.
Ja, alltså många historiker vill ju se historien helt enkelt som, vad ska vi kalla det för, en sammanväxande. Där olika människor, olika kategorier och grupper av människor förs in på varandra och måste hitta regler för att samexistera, och det är otroligt viktigt att man kan just utbyta information fritt. För annars stannar alltså allt möjligt, från politik till ekonomi. Och vill man vara så där riktigt klassisk, som man kan komma dragande med de gamla grekerna.
Redan de gamla grekerna.
Ja, så finns det ett berömt citat som Platon har förmedlat från Sokrates från rättegången mot honom, där han ju dömdes till döden. Och där han faktiskt säger då, en sån här mycket känd retorisk figur, som svar till ett erbjudande om att de skulle släppa honom av kroken, så svarar han: om ni nu erbjuder mig att gå fri den här gången på villkor att jag inte längre säger vad jag tycker, så måste mitt svar bli till er män av Aten att jag måste lyda gudarna mer än er.
Ja, det där ekar i historien. Vi hade ju tidigare en gäst i en annan podcast, Dr. Hossein Sheiban, som då pratade om islam och islamism och så vidare. Han har ju också forskat i hur yttrandefrihet är en stor och viktig del av den muslimska kulturen, den islamska kulturen. På medeltiden har ju han skrivit en bok om persiska poeter under medeltiden, som då starkt och uttrycksfullt kritiserar staten, kritiserar de traditionella religiösa eliter och så vidare. Och det finns liksom en accepterad yttrandefrihet i de medeltida muslimska länderna. Och det intressanta med det här är ju då att det också pekar på att i den västerländska diskursen så ses man ofta det här liksom där som någonting typiskt västerländskt med yttrandefrihet. Men det finns också källor från medeltidens Kina och så vidare där liksom samhällskritik och hur man liksom helt enkelt kräver en röst. Men någonting som är typiskt kanske för då en persisk poet eller för Sokrates i ditt fall är att det handlar om samhällseliter som tillåts in i yttrandefrihetsprojektet. Men där händer ju då någonting under 1700-talet. Vad är det som händer egentligen?
Man kan se det där. Det är intressant att man tar de här väldigt långa perspektiven och tittar just så pass långt tillbaka till det som jag gjort. Så det är intressant att se att samma rättighetsproblematik växer ju fram nästan varenda hörn av världen i olika kulturella sammanhang. Så finns det en pågående diskussion. Så fort man börjar få en skriftlig kultur så börjar man diskutera det här, vad man får säga och inte säga. Och det där når någon sorts, ska jag kalla det för brytpunkt ändå, åtminstone i västvärlden, under just 1700-talet. Och det har att göra med det som man kallar för upplysningsprojektet. För många av upplysningsförfattarna och filosoferna så var yttrandefriheten ett kärnvärde. Och en anledning till att det var det, tror jag, det är att man ser den friheten som en förutsättning för all annan sorts upplysning. Alltså kan du inte utbyta information fritt, då sker ingen kunskapstillväxt.
Man kan ju också se som att det bryter sig in en ny grupp på den offentliga arenan under 1700-talets gång, nämligen borgerskapet, som då skiljer sig från de traditionella samhällseliterna då, i form av högadel, militärledningar, monarker, kungar. På 1600-talet så säger då Ludvig den 14, han ska tydligen inte ha sagt det här igen, som vanligt så handlar det om sådana citat som har förvrängts, men han säger då att staten, det är jag, det vill säga enbart jag har rätt att agera som staten. Men under 1700-talet så kom ju då borgerskapet in, medelklassen in, och lyckas alltså via samhälleliga utvecklingar, alltså köpenskapsutveckling, politisk utveckling, nya sätt att kommunicera på, ta sig in i det offentliga samtalet. Och då har vi till exempel en känd gestalt som representerar detta nya, Voltaire.
Ja.
Världens mest kända felcitat brukar det kallas.
Ja, det är en sån här klurighet, alltså vad han egentligen har sagt. Han har inte sagt herr Voltaire, men han lär ha skrivit i ett brev ungefär så här, om det nu stämmer. Att herr Abbé, jag avskyr allt ni säger, men jag skulle ge mitt liv för att göra det möjligt för er att fortsätta att skriva just det ni skriver. Låt vara att det där kan vara ett citat som har tagit sig krångliga vägar genom historien, men tanken är ju klar. Alltså, den sammanfattar
någonting. Tydligen var det hans biograf långt senare skrev att felciterade detta och sa att jag hatar det du säger, men jag är beredd för din dö för din rätt att säga det. Det är tydligen berömda felciteringen här. Men här ser vi liksom en syn på yttrandefrihet där allt ska tillåtas att sägas utan några som helst begränsningar, eller hur ska man tolka det?
Jag lägger märke till då liksom att vi talar om en situation där vi lever i en absolutistisk monarki. Alltså upplysningsmännens stora krav på reformer vänder sig alltså mot en diktatur där kungen är enväldig. I det här fallet i Frankrike. Och Gustav III ville ju gärna se sig på det sättet också, även om man samtidigt ville vara en upplysningsfilosof. Men jag tycker vi ska stanna ett litet ögonblick i ett svenskt skeende just vid den här tiden, som jag tror är faktiskt väldigt viktigt. Och ska vi då vara lite svensk chauvinistiska här, så tror jag att det är ett av de tillfällen där Sverige faktiskt befinner sig i den absoluta ledningen i, ska vi kalla det för, demokratiarbetet eller läggandet av en grund för den svenska demokratin eller för världens demokrati. Och det är ett litet dokument som jag faktiskt har här. Man kan ju prassla i radio i alla fall om det hörs. Men jag håller faktiskt i min hand nu originalet av den svenska tryckfrihetsförordningen. Och den är alltså daterad från 1766 i december. Och där, det är alltså världens första tryckfrihetslagstiftning som slår fast att man ska inte censurera i förväg det som skrivs i tidningar och böcker. Möjligtvis kan man dra in dem efteråt, men tidigare har det varit så att allting som ska tryckas och skrivas ska skickas in till censorn, och denna stackars censor blev ju ganska snart också ganska överarbetad, så var ganska glad att slippa en del av det där. Men vad vi ser här också, det är lite grann det som du var inne på nyss när du talade om dialogen mellan staten och samhället. För vad som händer här är att man måste etablera nya spelregler för vem som har tillgång till information om vad som sker och vilka beslut som fattas. Det är också i det här dokumentet som man kan räkna födelsen av den svenska offentlighetsprincipen till exempel. För under det partiväsende som hade uppstått under 1700-talet så försökte då de bägge partier som fanns, hattarna och mössorna, att blockera den andra sidans tillgång till information. Så när man bytte en makthavare då försvann dokument eller de hemligstämplades. Så man insåg efter ett tag att det här går inte. Vi måste skapa insyn i vad andra sidan har gjort, för annars blir inte staten möjlig att sköta. Så det handlar om att slå fast demokratiska spelregler. Och man tänker sig nog inte att det här ska omfatta hela samhället. Man tänker sig inte att piger och drängar ska upp på slottet och slå i läggen och sådär. Men det blir följden. Och det här är så intressant att när du genomför en demokratisk reform av det här slaget så blir följderna oftast betydligt mer radikala än vad man först förstod.
Oberäkneligheten och sen en ny lagstiftning. Sen kommer ju då Gustav den tredje och gör sin statskupp. Och han genomför ju då, om jag minns rätt nu från grundkursen i historia, en lagförändring som håller tryckeriet, tryckaren, ansvarig för det som står i det som trycks. Det vill säga att ansvar förflyttas på något sätt ifrån den som säger det till den som producerar den fysiska varan, nämligen papper, det tryckta pappret. Och genom denna sluga, listiga lagstiftning som då inte officiellt inskränker yttrandefriheten och tryckfriheten, vad jag förstått det som, i alla fall inte så mycket. Så genom att man förflyttar över då på det kommersiella, mer eller mindre kommersiella företag som producerar skriften, så stryper man väldigt effektivt yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige.
Det där är väldigt intressant, för det är också en teknologisk förändring, va?
Just det.
Alltså en författare kan du jaga genom Stockholm och kanske inte få tag på honom eller henne, men en tryckpress står ju där den står vid den här tidpunkten. Det är ju stora schabrak. Men intressant nog så uppstår det vid den här tiden i Europa också en handel med förbjudna böcker. Och det där har den amerikanska litteratursociologen Robert Darnton skrivit jättespännande om. Det är alltså en situation som då, med den lilla snabba tryckta pamfletten som kan smugglas fram och tillbaka genom Europa på olika sätt och vis, som kan påminna om internets genombrott faktiskt. Du har tre stora genrer som man vill förbjuda, och det är pornografi, och det är våldsskildringar, alltså böcker av kriminella som skildrar sina gärningar, och det är alltså ett uttryck för politisk extremism, alltså inte minst appeller för USA.
Hädelser?
Hädelse ska vi komma till, ett specialfall tror jag, men den här pornografin sågs ju förstås av kyrkan med väldigt oblida ögon. Och inte minst då under de år som leder upp till franska revolutionen i Frankrike, så gör man alltså förtvivlade försök att kväva handeln med de här tre kategorierna av litteratur. Och det går liksom inte. Det sipprar och det läcker och folk får tillgång till allt möjligt att läsa. Man har förstått någonstans tror jag ändå att nu har det skett ett teknologiskt genombrott som inte går att rulla tillbaka.
Så vi kan alltså se strukturerat att det finns en strid här. Det finns liksom en statsmakt representerad av en konung ytterst, som motvilligt mer eller mindre släpper efter och tar tillbaka och då drar åt sitt håll. Och sen så finns det då samhället representerat av ett borgerskap, ett bildat borgerskap som då har läst de här Voltaire-citaten och så vidare, som liksom menar... du nämnde ju då franska revolutionen, och det är ju då en sorts borgerskapets revolution där borgerskapet blir så missnöjt med den enväldige konungen, som då helt plötsligt i historien inte fungerar längre, om man liksom avskaffar helt enkelt den enväldige monarken och inför någon sorts borgerskapsvälde, helt enkelt medelklassens välde, och det här föder ju då liberalismen, ideologin som sen gör sitt segertåg under 1800-talet, och i franska revolutionen så formulerar man ju också mannens rättigheter, droit de homme, som man skulle då, det är alltså inte mänskliga rättigheter utan det är mannens rättigheter. Och där stipulerar man då bland annat just yttrandefrihet, att man ska kunna få skriva och säga vad man vill. Och det här föder ju då, franska revolutionen föder ju då liksom revolutionskrigen, och liksom Frankrike rör sig liksom fram och tillbaka, men det etablerar ändå liksom en ny rörelse i Europa som ju då till exempel återigen alltså, kommer till Sverige i form av då framförallt, alltså det mest kända exemplet är ju striden kring Aftonbladet. Ja. 1830 så grundar då industrialisten Lars Johan Hierta tidningen Aftonbladet, som grundar sig på en teknologisk innovation, nämligen att det kommer två stycken postdiligenser till Stockholm. Det kommer en på eftermiddagen också, vill jag minnas. Och genom att ta då nyheterna från den här senare postdiligensen så får man då en ny nyhetsförmedling, en snabbare nyhetsförmedling. Men det här är också starka liberala förtecken. Mm. Det är en del av liberalismen. Och den gamla franska revolutionären Jean-Baptiste Bernadotte, som via en massa konstiga turer har råkat bli kung i Sverige, är då inte alls längre liksom franska revolutionens yttrandefrihetsideal längre, utan han drar och sliter åt andra hållet och vill liksom inskränka Aftonbladet. Och det här har då väldigt roliga effekter. Det är så att Lars Johan Hierta ger ut Aftonbladet, som då blir indraget av kungamakten, och då ger Lars Johan ut det andra Aftonbladet och det tredje Aftonbladet och det fjärde Aftonbladet. Han tittar på nummer helt enkelt på tidningarna.
Sen har han bulvaner och målvakter också som ansvarig utgivare.
Väldigt listigt. Alltså det här är en väldigt, väldigt väl utförd strid med å ena sidan liksom en stat som har maktresurser för att kväsa yttrande och tryckfrihet, helt klart. Man har makt. Å andra sidan så ser man då en industrialist som också är liksom inte helt utan resurser, både intellektuella resurser men också finansiella resurser, som då kan bekämpa. Och det intressanta är då att tryckfriheten vinner, eller hur?
Ja, alltså om man får backa bandet bara lite så tror jag att vi ska påminna om statskuppen 1809, som på sitt sätt var en ganska humoristisk statskupp på många sätt och vis. Det var inte mycket blodvite och kungen bar skrikande upp på sitt rum och sådär.
Stackars Gustav IV Adolf.
Ja, men alltså den inskränkningen.
Du var alltså, kungen, alltså Gustav III såg Gustav IV Adolf.
Just precis.
Avsätt sin statskupp
1809. Där det springs upp i korridorerna på Stockholms slott, som i den värsta Bröderna Marx-film och sådär. Så där ska man kunna stanna länge i. Men följden av det här blir ju ändå att sedan kungen faktiskt har avsatts så släpps ju lite av de krafter fram som kvästes av hans far, Gustav III. Och man brukar säga att 1809 års författning då, som vi faktiskt firar på Sveriges nationaldag av alla dagar, att den återinsätter något av denna pressfrihet som då Gustav III inskränkte. Men följden av detta blir ju då att den här striden mellan kungen och pressen tar fart, och det finns några ögonblick i den svenska 1800-talshistorien som är så kul så man kan inte bara gå förbi dem. Och ett av dem är en av de personer som jag verkligen tycker skulle ha en staty i Stockholm, nämligen Anders Lindeberg.
Anders Lindeberg, vem var det?
Ja, han var en person som var mest märksam inom teatervärlden på den här tiden. Men han skrev en sak 1834 som retade upp just Karl den 14 Johan så mycket så att han dömde honom till döden för majestätsbrott. Och det där var mest tänkt just som ett skrämskott mot de här nya, alltså liberala pressmakarna, att de skulle hålla sig lite i skinnet. För i samma ögonblick som han blev dömd till döden så benådades han genast. Och han skulle istället sitta 3 år på fästning. Men då sa Lindeberg så här att nej, nu har ni dömt mig till döden, nu får ni allt ta och slutföra det här, och jag tycker ni ska slå fast ett datum när ni ska nacka mig, tack så mycket. Och det där blev ju besvärande för kungamakten, för nu hade ju Lindeberg skrattarna på sin sida. Så till sist fick man lura ut honom ur fängelset och slå igen dörren bakom honom för att bli av med honom. Och strax efter det där, alltså 4 år efter det, så kommer sen en liknande dom mot skribenten Krusenstolpe, Carl Magnus Krusenstolpe, som har skrivit att kungen har brutit mot sabbatsreglerna genom att ha konselj på söndagen. Och det är det samma visa igen. Karl den 14 blir vansinnig och liksom ska genast döma den här Krusenstolpe till en massa år på fästning han också. Och han fängslas, men för den blir det alltså så svårartade kravaller i hela Stockholm. Alltså man säger att Sverige, i varje fall Stockholm, stod på gränsen till någon revolutionsliknande tillstånd. Man kan notera då lite sorgsamt att i slutet av dessa kravaller, som ju då börjar som ett försvar för yttrandefriheten, så följer alltså en svans av antisemitiska påhopp på stadens judar, alltså som kommer precis i sluttampen av de här kravallerna. Så det är ett sammansatt förlopp som släpps lösa.
Det ska vi återkomma till. Jag tänkte, nu blir det här liksom någon sorts gubbmaffia här av gubbnamn. Men ett annat namn sen skulle jag framhålla det här, så det finns ju många, Wollstonecraft heter hon till exempel,
Mary Wollstonecraft
i franska revolution, som menar liksom, det här är inte bara männens frihet utan även kvinnans frihet, det vill säga den moderna feminismens födelse. Men ett annat namn sen skulle jag framhålla är Jane Austen. Alltså åren, nu är du som är litteraturvetaren, jag är ingen litteraturvetare, men som jag har förstått det, så är det åren runt 1800 också den moderna romanens födelse, och representerat av några få stora namn, och ett sånt här stort namn är Jane Austen, som är då känd idag kanske framförallt för filmatiseringen av alla hennes böcker, Förnuft och känsla och allt vad de heter. Men där ser man ju också väldigt tydligt, alltså via romanen så ger sig ju också Jane Austen in i såsom representant för den kvinnliga medborgaren in i kommunikation med staten. Man, i Förnuft och känsla så kritiserar man till exempel väldigt tydligt arvlagstiftning och så vidare. Du som är litteraturvetare.
Ja, det är intressant att se alltså det här, att hur det, just vad du säger, en litterär offentlighet har form, och där har det skrivits många hyllmeter om hur det går till. Men man kan se i Jane Austens romaner väldigt tydligt det här, hur samhället plötsligt måste ha som ett vardagsrum där man faktiskt utbyter idéer. Och tittar man på en filmatisering så är det ofta så att det kommer en gäst en sen kväll och då måste alla gå upp och klä på sig och så måste de sitta kring brasan och prata lite med den här nya gästen som en artighet. Men det där är ju en lite grann också en metafor för det som sker i samhället i stort, alltså att plötsligt har uppstått ett offentligt rum där vem som helst ska kunna öppna, alltså yttra sig. Och det öppnar ju också dörren för ett mycket stort antal kvinnliga skribenter, som du säger, alltså att romangenren är ju vid den här tiden ganska hög grad en kvinnlig genre. Och Jane Austen skriver ett brev att hon är lite arg på Sir Walter Scott att han har börjat skriva romaner, för han skriver ju fin poesi, kan han inte lämna romanen åt oss andra?
Och Sir Walter Scott är du själv för Ivanhoe
till exempel, historiska romaner. Så visst, alltså den där romanen är, tror jag, ett uttryck för alltså en demokratins genombrott, kan man säga, att många nya röster kommer och gör sig hörda
och så blir föraktad. Det är alltså att läsa romaner liksom, det är ungefär som man ser på dataspel idag och serier eller videovåldet, liksom, att man korrumperar ungdomen med de här idéerna via romaner.
Ja, läser man för mycket romaner då blir man lite småtokig, alltså det tror jag man slog fast ganska tidigt. Men det passar in i just den här idén som ganska många historiker ansluter sig till, att på något sätt finns det en, man vill i alla fall gärna se som en lagbundenhet här, att samhället ändå går mot ett tillstånd där fler och fler grupper kan göra sig hörda, fler och fler kommer fram och in i den offentlighet. Och det där är ju verkligen en utveckling som vi alla vet, som har gått med 2 steg framåt och 1 steg bakåt, men det finns en sån rörelse som är väldigt synlig här.
Hur farligt är det då, om man säger, idag kopplar vi ihop liksom att man inte kan säga saker med mordhot. Man kan bli mördad helt enkelt om man säger fel saker, enligt de här grupperna som anser att man säger fel saker. Du nämner ju liksom att den här herren, alltså, Johan Henrik, heter han väl. Ja. Trevligt ord. Att han blir dömd till döden, men han avrättas inte.
Jo, det gjorde han faktiskt.
Jaha.
Det där är en ganska tragisk historia. Då får vi backa bandet till 60 år innan då tryckfrihetsförordningen antas 1766.
Nu ska vi röra oss lite i historien. Ja. Men du menar att det är farligt helt enkelt?
Ja, han blev avrättad. Det här var alltså, tror jag, inte enda gången, men sista gången någon avrättades i Sverige för ett tryckfrihetsbrott, så var det denna skribent, Johan Henrik Schönheit.
Och franska revolutionen innebär ju att huvudena rullar ganska friskt. Så kan man ju då fråga sig huruvida detta beror på yttrandefrihet. Men ens kan man ju se, tycker jag, under 1800-talet, om man nu befinner vi oss i 1800-talet här, att det sker liksom en förhandling snarare. Alltså kungen Karl XIV Johan ger upp gentemot Lars Johan Hierta, som då får fortsätta ge sig ut sitt Aftonblad. De strider som sker på det här fältet slutar väldigt sällan i våldsamheter helt enkelt. Eller har jag fel?
Nej, och det har nog att göra med att just det svenska samhället genomgår en sån fantastisk expansion under 1800-talet. Det är ju skördetid på många sätt och vis, när barnadödlighet går ner och så vidare, ny teknik slår igenom. Så att det finns ett utrymme för expansion, det finns ett utrymme för nya grupper att komma in i det offentliga rummet. Så att kungen har lite grann att vinna också på att släppa fram de här människorna, tror jag, för det, hela samhällsekonomin. Ekonomin expanderar.
Och sen så är 1800-talet också stora revolutionernas århundradena. 1830, 1848 och Paris-kommunen sen på 1870-talet har vi det. Som är blodiga uppgörelser, det är gatuslagsmål och så vidare och strider och människor dör och misshandlas och så vidare. Och det här kopplas ju då till liksom det här liberala projektet ofta. Liksom att det liksom, för att när liberalismen uppstår då, början på 1800-talet, så får den ju sitt namn så att säga. Så uppstår ju då motideologin också, som är konservatismen, som då vill stoppa liberalismen. Och det intressanta med den här utvecklingen då, liberalism och antiideologin och konservatism, är att de konservativa, de vill ju ha kvar den enväldige kungen. Man ska inte prata politik på gatorna helt enkelt, utan sånt ska liksom monarken sköta om själv. Men i och med att man tvingas argumentera för detta på gatorna och i parlament och så vidare. Jag har ju själv lyft fram Bismarck i Tyskland, som är liksom en konservativ, de här junkrarna i Tyskland. Men han tvingas liksom ändå stå i parlamentet och säga att vi borde inte stå här i parlamentet helt enkelt och så vidare. Så luras liksom även motkrafterna, även liksom den här antidemokratiska, anti-yttrandefrihetsrörelsen luras in i yttrandefriheten helt enkelt. Det finns ju väldigt kända exempel, det finns ju också liksom exempel på antifeminister, kvinnliga antifeminister som står ute på gator och torg och hävdar att kvinnor borde vara förbjudna att stå på gator och torg och propagera.
Och då har man redan förlorat, va?
Och då har man redan förlorat. Kan man då tycka, och annars så ser man då att de här idéerna lever kvar långt in på 1900-talet. Du nämnde Putin till exempel, som är fortfarande ett exempel på detta.
Det är intressant att du tar upp den här kvinnliga rösträttskampen och tidiga feminismen. Det finns ju också sådana markanta ögonblick där återigen alltså en ny grupp ska göra sig hörd och där feminister slår sig in i offentligheten på ett så synligt och i efterhand väldigt inspirerande sätt. Jag tänker på den amerikanska feministen och rösträttskämpen Alice Paul, som kedjade fast sig vid Vita husets staket och krävde kvinnlig rösträtt och blev otroligt hatad, och folk var där och hällde skit på dem och allt möjligt. Men alltså just det där, man har etablerat en frihet, man har etablerat yttrandefriheten och man ser att fler och fler tar för sig av den, och det inspirerar också helt nya grupper då att göra sig själv hörda. Man kan då lägga till att en sån kämpe för kvinnlig yttrandefrihet som hon ändå hade problem att släppa fram då svarta kvinnor i den amerikanska rösträttsrörelsen. Men det är som att har man öppnat den här lådan, va, då går inte locket att pressa igen riktigt.
Så kommer vi ändå på den jobbiga delen utifrån det här. Konservatismen målar ju upp en fiende för den här, för sin kamp mot demokrati, men också då mot den förhatliga liberala borgerskapets förhatliga ekonomiska bas, som är då den moderna kapitalismen under 1800-talet. Det här att man liksom man ser det här som en vulgär hantering, att man ska hålla på och köpa och sälja saker. Konservatismen vill se liksom jordegendomen, liksom det här feodala helt enkelt. Jag har mitt land och där ska jag bo, mitt landområde. Och då målar man ju upp en satans gestalt som ska representera den här liberalismen och kapitalismen och allt de här yttrandefriheten och allting. Och det är ju då juden. 1800-talet, alltså det är nära förknippat med detta, så är just den här moderna antisemitismen, där juden övergår från att vara judarna mördade Jesus, den gamla klassiska antisemitismen, till att bli en sorts modern satans gestalt, en girig, intrigant österlänningen med kroknäsa och läskigt hår och konstiga hattar som liksom äter sig in i de västerländska samhällena västerifrån. Och det här målar man ju upp då via rasistiska karikatyrer. För ett annat problem som man har under 1800-talet är att fotografiet kommer.
Ja.
Och tyvärr så ser ju då, tyvärr är det inte nazisternas synpunkt, så ser ju då oftast inte judar ut som de ska, helt enkelt.
Enligt karikatyrerna.
Så då uppfinner man liksom den rasistiska karikatyren då för att framställa juden, till exempel, så som juden egentligen ser ut. Alltså den moderna antisemitismen i offentligheten formeras mycket av konservatismen. Men det läskiga är ju då, och det är ett sätt att sparka neråt helt enkelt, men det läskiga är då att även liberala, progressiva människor som då under 1800-talet ska rör sig vänsterut också delar samma hatgestalt. Judekapitalisten får för dem bli en kritik vänsterifrån mot högern, så att säga. Judekapitalet, judekapitalisten. Så det blir liksom en sorts industri där man framställer de här judarna via karikatyr.
Nu tar de pressen nu, alltså hur pressen fungerar.
Exakt. Det vill säga man etablerar de här stereotyperna. Och man ser också under 1800-talet det är också kolonialismen och imperialismen, stora århundrade. Så för att legitimisera erövringarna av imperierna, kolonierna i Afrika till exempel, så framställer man ju då i offentligheten väldigt mycket och väldigt starkt den rasistiska teckningen av afrikanen. Vi ser också grupper som kinesen. Som också det gula faran, liksom kinesen som äter sig in i västerlandet. Du pekade på mexikaner i USA.
Alltså, det har väl skrivits ganska mycket om det på sistone, hur det, man har blivit klar historiskt att den, alltså rasismen mot latinos har ganska djupa rötter. Alltså det är den näst största gruppen av lynchoffer i USA under sent 1800-tal till exempel. Så du har rätt i det här att här tar ett antal rasistiska stereotypier roll i offentligheten. Och det ska man göra klart för sig, bara för att man skapar ett offentligt rum där man kan diskutera problem och möjligheter och konst och allt möjligt fritt, så betyder det inte automatiskt att detta rum bara fylls med goda ting, va? Eller sånt som hjälper demokratin framåt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Vi kanske ska ta tillfället i akt och påminna oss att vi just nu i Sverige har ett lite uppvaknande kring när det gäller hur integrerad antisemitismen är i den moderna rasismen. Alltså det är som att det finns en liten yrvakenhet i den svenska debatten där just nu, kan jag tycka. Bra så att man vaknar till, men tittar man historiskt på det som du gör nu, så ser man ju liksom att det är antisemitismen och kolonialismens då förtryck av de koloniserade. Det är de två stora feta rottrådarna i rasismen, och det är klart att de också syns i det nya offentliga rum som tar form.
Det läskiga är ju just att, eller det är liksom som skrämmer detta, är ju precis det du säger, för vi ser ju liksom, vi lyfter fram de här yttrandefrihetskämparna och hjältarna som Lars Johan Hierta och så vidare, alltså kampen för avsbrott. Och nu utan namns nämnande, för det är ju oväsentligt i sammanhanget, så kan man ju ofta säga att samma de här personerna som man då liksom kämpar för yttrandefrihet och som liksom går fram, ofta är de som också är mest grovt till exempel antisemitiska. På ett sätt som vi idag finner otroligt stötande, men som man då tyckte var liksom för det första sant. Ja, men judarna är ju på det här sättet. Och för det andra så var det liksom lite klämsch, vad ska man säga, lite witty, vad säger man, lite intelligent. Alltså,
om du tänker till exempel på en skämttecknare som den legendariska Oscar Andersson, som ju ritade i svensk skämtpress på 1900-talet, och han är kul, ja. Men flera av hans teckningar har ju väldigt tydliga antisemitiska motiv, och det har ju Lars M. Andersson visat historiken.
Jag tänker också på August Strindberg. Röda rummet, den gode Moses, en oerhört liksom antisemitisk nedgörning, som liksom ser som liksom progressiv och pigg och smart och relevant, så att säga, från liksom ett någon sorts vänsterperspektiv.
Sen om man tar ett steg vidare, så vi ska påminna oss det här, tycker jag, att den nya offentligheten, den är någonting som är helt nödvändigt för demokratins framväxt. Alltså utan ett fritt tankeutbyte så har vi ingen demokrati, så enkelt är det. Men som sagt, i detta nya rum så samsas ju allting som finns i ett samhälle då, högt och lågt och destruktivt och progressivt. Går man framåt lite i tiden och kommer in på 1900-talet och inte minst åren upp mot andra världskriget, så ser man ju hur väldigt många i den extrema högern, alltså både i svensk nazism och i Tyskland, klandrar just pressen, den liberala pressen då, för att vara judestyrd. Mm. Man kopplar ihop yttrandefriheten som sådan med alltså ett antisemitiskt perspektiv på att judar har ett övertag i media. Och det där blir väldigt akut under andra världskriget. Jag tycker att det är faktiskt en av de intressantaste sakerna som har diskuterats på sistone. Så är det just det här med hur stort obehag den tyska nazistaten kände inför den svenska pressen under andra världskriget.
Men det här har vi ju gjort ett eget avsnitt också.
Men det där är väldigt, alltså, man hade just fascismen hade ett enormt problem med denna yttrandefrihet.
Samtidigt så berömde sig, om vi då rör sig in på nazismen, så berömde och liksom för mig liksom ett epicentrum i problematiseringen av yttrandefriheten. Eller det bör vara för hela mänskligheten, tycker jag. Så 1923 så startas det en ny tidning i Tyskland. Och 1923 är ju då Weimarrepubliken, demokratins år i Tyskland. Och den här tidningen startas då i anknytning till en liten, pytteliten politisk sekt som är nationalsocialismen, nazismen, under ledning av Adolf Hitler. Och den här tidningen heter då Der Stürmer, som är liksom anfallaren eller någonting sånt här. 1923, det är väldigt tidigt i liksom det här nationalsocialistiska partiets historia. Och det utnämns en chefredaktör som heter Julius Streicher. Och han anställde då också en väldigt, väldigt känd karikatyrtecknare som heter Fips, kallas för Fips. Och de började då ge ut den här tidningen Der Stürmer som då innehåller, så var på den tiden är liksom ganska väl etablerat antijudiskt hat helt enkelt, att man liksom hatar judar, man framställer judarna som giftormar och som ohyra, man framställer judarna som sluga infiltratörer i de västerländska samhällena, judepressen pratar man återkommande till, det vill säga att det finns liksom en kritik mot vad man då ser som gammelmedia som styrs av judarna och så vidare. Det intressanta med Der Stürmer tycker jag är att det blir inte bara liksom en politisk succé för nazistpartiet, utan det blir även en kommersiell succé. Den här tidningen säljs i enorma upplagor. Alltså det är inget tvång att läsa Der Stürmer, utan man köper den frivilligt. Och den får också en mängd sådana här kopior. Man ser på den här kommersiella framgången som Der Stürmer är och startar då liksom över hela Europa.
Ja.
Kopior på Der Stürmer där man liksom försöker tappa in i samma...
Också i Sverige ska tilläggas, det fanns en tidskrift som heter Vidi som såg ut ungefär så där.
Exakt. När då Hitler tar makten 1933 så får Der Stürmer då ett sorts statligt beskydd så att säga, och det är ingen som vågar ge sig på någon som säger Der Stürmer. Men innan dess så var just yttrandefriheten ett centralt tema för Der Stürmer. Man menar att även har inte vi rätt att säga dessa obehagliga sanningar, vad är det då för yttrande som fred som vi har? Och man gjorde det på ganska intressant sätt. Man anställde till exempel särskilda Stürmervakter, alltså SA-män, brunskjortor som stod och vaktade försäljarna av Der Stürmer. Och det gjorde man delvis därför att de var attackerade. Och man ansattes av människor som inte tyckte om dem. Men framförallt så skapar ju sådana här, vad vi idag skulle kalla för offerkoftan åt Der Stürmer. Att det är liksom den stackars utsatta rasistiska tidskriften som inte får säga de obehagliga sanningarna.
Ett argument som man använder också är att man pekar på det som sker samtidigt i Stalins Sovjet. Där pressfriheten efter ett plötsligt uppblomstrande då, när tsaren faller, kvävs.
Ganska och då radikalt. Har man ju också myntat begreppet judebolsjevismen. Ja. Det här är ju då judarna i Sovjetunionen som då är intressant och lever vidare parallellt med begreppet judekapitalismen. Alltså bägge två. Speciellt med Der Stürmer och det som har en väldigt viktig del i vår historia, det är att 1945 så 46 så åtalas människor i Nürnberg.
Nürnberg-rättegångarna.
Förlåt mig. Och de här rättegångarna riktas mot partitoppar, nazitysk elit och så vidare. Hermann Göring är ju mest kända. Han lyckas ta livet av sig under processens gång. Men han är liksom den här. Och många andra också. Till exempel så prövas många av dem som deltog i Wannsee-konferensen 1942. Början av 1942. Och det är intressant med de här domarna i Nürnberg, tycker jag, när man tittar på dem. Okej, vissa döms hårt. Men nästan alla döms till påfallande milda domar. De får typ så här 3 års straffarbete och som blir frisläppta direkt. De är ute efter en vecka och liksom får liksom någon sorts absolut, du får komma ut nu och så vidare. Och undantaget är just då Julius Streicher och Fips, hans tecknare. Och då ska man komma ihåg att varken Streicher eller Fips någonsin deltog i några krigsförbrytelser på något sätt. Det enda de gjorde var att de gav ut sin tidning. Men, säger domstolen då, Der Stürmer har förgiftat det tyska folkets själ. Och är därmed direkt ansvariga framförallt för förintelsen. Och resultatet blir att Fips döms till livstids straffarbete, hårt straffarbete. Och jag tror faktiskt att han får avtjäna det också. Han släpps inte ut, utan han får verkligen livstids hårt straffarbete. Någonting sånt i alla fall. Och Julius Streicher döms till döden och avrättas faktiskt. Här menar jag, här har vi liksom hela problemet i ett nötskal. Gjorde domstolen fel? Utifrån Voltaires ord jag avskyr det du säger, men jag är beredd dö för din rätt att säga. Ja, nu sa jag inte Voltaire så, men du förstår.
Ja, man kan mycket enkelt säga att det är alltid fel att döma någon till döden, va? I vilket fall som helst.
Ja.
Men vi har en situation här vid 40-talets mitt, kan man säga, och 40-talets slut, när väldigt mycket står och väger. När man alltså är ute på väg att slå fast att det finns ett brott som heter folkmord. Det fanns det inte innan, utan det går
brott
tillbaka.
Mänskligheten, ja.
Det är sånt som tar form just precis vid den här tiden och som en ren reaktion på förintelsen och, ska vi komma ihåg, koloniala övergrepp som har diskuterats ordentligt just i den fria pressen, inte minst i England under åren kring första världskriget då. Men det är 1948 som vi får deklarationen om de mänskliga rättigheterna efter en maratoninsats av Eleanor Roosevelt. Och här tar de här idéerna form om okränkbara mänskliga rättigheter, inte bara som idé utan som ett juridiskt begrepp som alla stater måste förhålla sig till. Och det är någonting ganska märkvärdigt som händer där.
Exakt.
Och jag tror att hade då Nürnbergrättegången utspelat sig 1948 istället, så tvivlar jag på att man hade utfärdat dödsdomar för de här sakerna, därför att då har ett regelverk tagit form. Men nu är det precis efter kriget. Det du far efter, det är ju det som verkligen är tryckfrihetens skugga, nämligen hate speech, propaganda.
Hate speech är alltså den internationella beteckningen på liksom, vad det styr med rysismen.
Uppmaningar till våld och mord. Och vi får ju en fruktansvärd påminnelse om detta sen i det som händer i Rwanda till exempel, där radio, alltså radioröster, radioprater är instrumentella för att hetsa till folkmord. Och vi har liknande processer igång i det sönderfallande Jugoslavien. Alltså där.
Om vi ändå stannar kvar lite grann i 40-talet.
Ja.
Det här leder ju till att Sverige får till exempel då lagstiftningen om hets mot folkgrupp.
Det är också 1948.
Det är liksom en, ja, det är en direkt effekt, kan man säga.
Den heter från början Lex Åberg.
Är det fel, om jag frågar dig som pennordförande då, så ska vi ta bort lagen? Alltså lagen om hets mot folkgrupp är ju då ett direkt brott mot Voltaires ord.
Ja.
Voltaire säger liksom, jag är beredd att dö för din rätt att säga vidriga saker. De mest vidriga saker. Vad jag brukar poängtera är att Voltaire levde i en värld som ännu icke hade upplevt Auschwitz-Birkenau. Man hade inte sett vad de här vidriga orden kan ha för konsekvenser. Förintelsen. 6 miljoner döda judar. Ungefär 6 miljoner döda andra människor också för den delen. Lagen om hets mot folkgrupp är ju då ett direkt ingrepp i yttrandefriheten. Pennordförande Ola Larsmo, ni har ordet.
Nu ska jag veta att det här är ju någonting, det är den stora diskussionen som har förts i pensammanhang, jag skulle vilja säga, sedan 1940-talet. Och jag vill återvända till just bakgrunden till den svenska lagen om hets mot folkgrupp, som då hette Lex Åberg. Och det var en lag som riktade sig mot faktiskt en enskild person som heter Einar Åberg, som höll på att bli den stora distributören av antisemitisk propaganda i Europa efter andra världskriget. Och man ville alltså få stopp på hans propagandamaskin som hade sitt säte här i Stockholm. Det här hör till det svåraste som finns att diskutera, men
det gäller ju vi på en podcast.
Inom PEN har den här diskussionen förts fram och tillbaka. Och en del menar att nej, extremism av alla de slag bekämpas mest och bäst genom en total öppenhet. Släppa ut skiten i luften, i solskenet, så spricker trollen. Alltså det är den metaforen som finns. Och jag skulle ändå vilja säga att ganska många inom PEN-rörelsen internationellt, just efter andra världskriget, efter förintelsen och efter de påminnelser om det vi har fått i till exempel Rwanda, skulle då säga att den typen av uppmaning till folkmord ryms inte inom yttrandefriheten. Helt enkelt därför att vi har facit, varken mer eller mindre. Tittar man på hur det ser ut i Sverige med just vår lag om hets mot folkgrupp, så är den utformad på just det sättet att du får inte uppmana till våld. Du får inte uppmana till hets mot en särskild folkgrupp. De ska inte utsättas för någonting särskilt på grund av religiös, sexuell bakgrund, vad det nu är vi talar om. Och den har jag också använts ganska sparsamt. Alltså det är 2-3 fällande domar under de sista 20 åren. I Frankrike har man gått längre, och en del andra länder också. I Frankrike är det idag ett brott att ifrågasätta att förintelsen har ägt rum. Och då säger PEN att där har man gått lite för långt. Man har infört ett tankeförbud att diskutera en historisk händelse är mycket lätt att belägga. Så det är att förneka förintelsen, att göra sig dum faktiskt. Så att även om det låter som att Sverige är det mest perfekta av alla länder, vilket vi ju alla vet att det inte är, så tror jag ändå att på den här punkten så har vi pejlat läget rätt. Alltså vi ska ha en mycket stark yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi har väldigt djupa traditioner i den här lilla skriften framför oss på bordet från 1766. Vi ska inte pilla på den. Men just på det här området, när vi ser vad den moderna rasismen leder till, så har vi infört en inskränkning som jag tror nästan alla i det här landet står bakom.
Alltså, det finns ju många så här, just det här området.
Ja.
Ett annat exempel som faktiskt blev aktuellt är barnpornografi till exempel.
Ja.
Och då ska vi då för säkerhets skull tillägga att barnpornografi är vidrigt.
Det är ett belägg, alltså det är ju bevismaterial mot
men,
ett övergrepp.
Men, lik förbaskat, Voltaires ord, den mest vidriga ska tillåtas, annars så ska jag dö för en rätt att... Och sen har, alltså det finns ganska många sådana här områden när man liksom tänker efter. Liksom. Om man till exempel säger att, som inte bara har liksom en lagstiftning att göra. Om jag till exempel skulle tänka mig att, kan man tänka sig en riksdagspolitiker gå ut och säga att nu ska vi släppa heroinet fritt i Sverige. Och vi ska ha sprutor och heroin fritt distribuerat. Och vi ska köpa in det från producentländer och så vidare. Det skulle man inte kunna tänka sig. Det vill säga att det finns liksom andra gränser i samhället för vad som får sägas. Kanske inte utifrån att du blir liksom lagförd. Men där du liksom ger dig in liksom ett område, där du träder över en viss gräns. Nyligen så var det till exempel en krönikör som uttryckte sig, även i mitt tycke, väldigt dumt om antisemitism och judar i en stor svensk tidning. Och omedelbart så markeras det från hela samhället att detta är icke okej att sägas. Vilket är liksom helt okej liksom, för mig. Men det blir liksom en mur av ett stort nej liksom. Det vill säga alla samhällen har i alla tider haft gränser för vad som kan sägas offentligt, inte bara stiftat lagstiftning.
Nej, jag tror alltså att när ditt exempel med att släppa heroinet fritt, det är ju en sak som skulle få förödande konsekvenser om det blev sant, men samtidigt hör det till de saker som faktiskt måste få sägas om du ska ha en öppen debatt om knarkets skadeverkningar och så vidare. Det du är inne på nu, alltså den här reaktionen som sker i det här offentliga rummet, det är ju också en extremt viktig del av yttrande- och tryckfriheten själv. Någon säger något, någon annan säger det där var väldigt dumt sagt, hörde du. Så där kan du inte säga, det där kan du inte tycka på riktigt. Mm. Det är ju det som är den fria debatten.
Jo, men min poäng var en annan lite grann. Nämligen att alla samhällen har gränser för vad som kan sägas. Vi kan inte tänka oss en riksdagsman gå ut och säga liksom att nu ska vi ha massa med barnporr i Sverige. För barnporr är det finaste som finns. Och då ska jag då tillägga här nu var jag ironisk.
Politiskt självmord kan man säga. Skulle det vara.
Det skulle vara politiskt självmord. Det vill säga att det finns gränser, diskursiva gränser, för vad som kan sägas i ett samhälle.
Vad du är ute efter nu är de gränserna som finns där, men inte lagar utan mera liksom etikett. Och,
diskurs är väl liksom det bästa ordet som finns. Liksom, att det finns liksom en språklig gräns, språkliga diskursiva gränser för vad som kan sägas.
Det där är en del av borgerliga debattörer börjar tala om åsiktskorridorer.
Ja, och den finns ju. Alla samhällen har alltid haft en åsiktskorridor. Liksom. Och då finns det då historiker som jag känner som menar att detta är... i en positiv form, en del i civilisationen. Ett civiliserat samhälle, så man säger inte offentligt att man tycker judar är vidriga och bör utsättas för diskriminering på något sätt. Liksom. Det hör inte ett civiliserat samhälle. Den offentliga rasismen är någonting som, till exempel då, rasism är någonting som inte hör till det civiliserade samhället, inte så mycket utifrån liksom juridiska krav som mer liksom av att har man ett väl fungerande demokratiskt samhälle till exempel, så finns liksom inte intresset för att uttrycka de här tankarna.
Mm.
Medan andra skulle då säga att, och det här ser man ju väldigt mycket i Norge och Danmark just nu, att liksom, ju mer rasism i offentlighet som finns, ju mer liksom vidriga tankar som sprids i samhället, maximalt med islamofobi och så vidare, då har man verkligen ett fungerande samhälle, för då vågar man prata om allt möjligt.
Det här, nu ska vi komma ihåg att det här handlar ju faktiskt inte om yttrande- och tryckfriheten som är lagar, som är alltså juridiska markörer för vad du får göra och inte får göra i ett samhälle. Men vad du talar om nu, det alltså är åsiktsglidningar, hur det offentliga samtalet förändras. Och där brukar jag ju ofta påminna mig den tysk-judiske lingvisten Viktor Klemperers bok Tredje rikets språk, där han upptäcker att han själv som jude efter ett tag börjar förknippa ordet jude med obehag. Alltså att det är någonting obehagligt med det där ordet som inte fanns där förut. Och just hans granskning av språkets förändringar i Tredje riket tycker jag är en av de absolut bästa nycklarna till det som vi talar om idag som hate speech eller hatspråk. Alltså att du kan med demokratiska medel flytta fokus på ett sånt sätt att det uppstår en tydlig rasism i samhället. Och märk väl, enda sättet att plocka isär det där är just den fria debatten också, att påpeka det.
Samtidigt så vet vi då, det finns ju forskning om det här. Hate speech är ett stort forskningsområde. Jag har framför mig en väldigt bra bok som heter The Harm in Hate Speech, som är lite av ett standardverk. Jeremy Waldron har skrivit, amerikansk politisk teoretiker, aktiv vid New York universitetet och även vid Oxford. Och han uttrycker så här i sin bok att man måste skilja, alltså, någonting som, idag pratar vi mycket om islamofobi och hat mot muslimer och förakt mot muslimer och så vidare, vilket då kontras med religionskritik. Vi måste få kritisera religioner. Och han skiljer väldigt noga på detta. Att han menar att visst, vi ska liksom få göra detta. Till exempel framställa någon sorts generell muslim som någon sorts terrorist, någonting sånt där. Men vad man inte bör få göra, menar Waldron, är att attackera en grupps värdighet. Och det här menar ligger utanför lagstiftningen. Men alltså att attackera ständigt en liten, en minoritet, en utsatt minoritet genom hate speech, alltså hat, vad ska man säga?
Det finns helt bra. Hatspråk är nog det bästa.
Hat, ja, hate speech. Underminerar det allmännas bästa, menar jag på. Liksom, underminerar samhället. Och att de här minoriteterna bör åtnjuta ett speciellt beskydd. Utifrån erfarenheten till exempel av förintelsen. Och så kommer man in på kärnan. Alltså, the basic assurance of inclusion in society for all members. Alltså den generella inkluderingen av alla medborgare i samhället. Det vill säga demokrati. Demokrati är inkludering. Alltså när man då sprider medan homofobiska flygblad eller nazistiska marscher eller man bränner kors, så skickar man ett implicit meddelande till måltavlorna för den här hetsen, menar han. Att din säkerhet, din fysiska säkerhet är osäker, är ifrågasatt. Your security is uncertain. Och du kan vänta dig att möta nedvärdering, förnedring och diskriminering när du lämnar ditt hem. You can expect to face humiliation and discrimination whenever you leave your home. Och att detta då leder ytterst till faran för de utsatta minoriteternas liv.
Men återigen,
och det ser vi då i Rwanda, Jugoslavien.
Återigen frågan här, liksom, var ska lagen säga sitt och var ska vi ha en offentlig diskussion om vad som är lämpligt? Alltså lagen måste ju vara extremt försiktig med att förbjuda det ena eller det andra. Vi har ju till exempel i flera länder, alltså inte bara utifrån en muslimsk kontext utan även på Irland, förslag på en sån här förbud mot blasfemi. Och det är ju en väldigt viktig inskränkning då av yttrandefriheten.
Och det gör ju han skillnad på här.
Ja, så att bara för några år sedan så var det en väldigt, väldigt bråk i FN som handlade om den så kallade Kairo-deklarationen. Alltså det är en deklaration från flera muslimska länder eller länder som har islam som statsreligion, ska vi säga. Däribland Iran. Att man ville alltså införa rätten att slippa religiös kränkning som en mänsklig rättighet. Det innebär alltså att det skulle bli förbjudet att häda. I varje fall vissa värderingar. Penn vände sig ganska kraftigt mot det där, men valde tyckte jag en väldigt bra strategi när man diskuterade det här. Och det formulerades av en känd författare som heter Ariel Dorfman, chilensk-amerikansk dramatiker. Där han sa så här att varenda religion i hela världen har stiftats av människor som har sagt ifrån, som har varit oliktänkande, som har stått för någonting annat och fått stryk för det. Så vill du stå för din egen religion så måste du förstå att den i sin tur uppstod genom att någon ville tala fritt.
Jag tror också att det är ytterst få väldigt märkliga element som vill liksom göra hädelse olagligt och sånt där. Men det kan jag tänka mig i Norge där man förbjöd filmen Life of Brian. Kommer
ihåg. Det tydligaste exemplet har faktiskt varit Irland i Europa. Ja. Alltså, som har närmat sig.
Men i alla fall, alltså, vad vi har försökt reda ut då här är liksom att yttrandefrihetens moderna historia, en del av liksom det demokratiska projektet, men som också då aktivt används antidemokratiskt. Där ligger ju också själva yttrandefrihetens och demokratins paradox.
Det kan man säga. Jag tycker ändå att jag vill gärna sluta i en optimistisk syn på det här. Alltså att från hela det moderna genombrottets första dagar så har det offentliga rummet vuxit. Fler och fler människor har kunnat yttra sig, få sina erfarenheter sedda och erkända. Och det där är, som du själv säger, demokrati är inkludering. Va? Och ibland tycker jag att vi i Sverige glömmer bort det här, att vi har en väldigt lång tradition att stå på. Det är egentligen det vi firar på vår nationaldag. Alltså.
Samtidigt som man nog ska komma ihåg tyvärr så trollen spricker inte när de kommer ut i ljuset.
Inte alltid, nej.
Trollen mår väldigt, väldigt bra av solljus och växer och blir stora och starka. Vilket är en lärdom som vi måste komma ihåg. Amnesty-rapporten, om vi slutar med den. Vi ser liksom hur yttrandefriheten är utsatt. Vi hade ett seminarium nyss på Kulturhuset som pratade om oss att vi som lever under hot, helt enkelt. En vardag som tusentals människor lever. Vi har ett parti i riksdagen stort, Sverigedemokraterna, som inte tillåter kritik utan mordhot och så vidare. Alltså, du är optimist.
Ja, jag tycker ändå man ska vara det i ett längre perspektiv, för vi har blivit friare. Vi kan prata högt och ljudligt på ett annat sätt än vad Anders Lindeberg kunde göra och vad även Jane Austen kunde göra. Men sedan detta väl har sagt så ska vi komma ihåg att vi måste påminna oss en väldigt viktig faktum, och det är att yttrandefriheten är hotad från många olika håll i dagens värld. Alltså just nu har vi blivit påminna om jihadismens hot, mycket påtagligt i Köpenhamn. Vi har det högerextrema hotet, vi har en situation i världen där yttrandefriheten och tryckfriheten just nu inskränks på ett liknande sätt i väldigt många länder, men med olika ideologiska ursäkter. Och det är själva den utvecklingen som är så skrämmande, att det går åt ett visst håll, men du kan byta ut ursäkten.
Så kommer det inte komma bort att stater, Ungern, Spanien, inskränkningar i yttrandefriheten. Och det är kanske där det blir riktigt läskigt, när det inte behövs mordhotas eller misshandlas längre, eller sprängas terrorbomber, utan när staten i lugn och ro montera ner demokratin. Och dit får vi ju aldrig komma, helt enkelt. Även om det sker i Europa. Jag skulle tänka sluta med, först så ska jag naturligtvis täcka Beppo som låter oss låna studion här gratis. Fantastiskt. Sen så skulle jag göra lite reklam. För nästa gång vi spelar in den här podcasten, den 7 mars 2015, så gör vi det offentligt. Du kan komma och titta på Historiska museet i Stockholm. Klockan 14 har jag skrivit upp här. Jag hoppas det stämmer. Och sedan vi live spelar in nästa avsnitt som ska handla om museerna och nationen och historien. Eller hur, Ola?
Jajamensan, vi ska sitta i själva museet och prata om museet som historisk företeelse.
Är du rädd?
Nej, jag är inte så rädd för Historiska museet. Jag känner mig ganska trygg där.
Ja, det gör jag också. Tack så hemskt mycket för idag.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.